kamrater. Någon jävla ordning ska det vara i ett parti.
Ja, skiter björnar i skogen. Frågetecken höll på att säga.
Välkommen, Ali. Tack så mycket. Tack. Men du, ja, du kan få säga något om dig själv, vad du gör här på vänsterdagarna.
Ja, här på vänsterdagarna är det ju massa olika programpunkter som jag ska vara med på. Jag ska ju prata om Vänsterpartiets ekonomiska politik, men också bland annat då diskutera antirasistiska strategier utifrån en bok som jag skrev för 2 år sedan, 10 år efter Utöja. Och så ska jag ha ett samtal med Clara Mattei som har kommit med en bok. Hon kom med den förra året, men den kommer på svenska nu, Kapitalets ordning. Som en otroligt bra och spännande bok. Det ska bli fint att göra dem så.
Ja, så det är massa grejer. Så egentligen skulle man kunna tänka 1000 frågor sådär. Men jag tänkte, jag läste lite där att politik bortom de akuta kriserna. Och då akuta kriser, då tänker jag ju på klimat- och miljökris, stora nedskärningar i välfärden och... Är det några mer kriser man tänker?
Ja, nej, det är ju de sakerna som hänger ihop också. Det blir ju en kris på sätt och vis som vi ser på liksom tilliten i samhället. Vad är det för samhällsmodell vi egentligen har och vad är det vi kan förvänta oss av samhället? Det påverkar ju det som nu pågår i välfärden som riskerar att bli väldigt, väldigt akut under kommande år.
Och jag hörde ett begrepp, alltså Nordens guld, det med tilliten i...
Ja, precis. Ja. Precis. Och det är ju sånt som verkligen byggs upp över tid i ett samhälle och som handlar om decennier av olika samhällssystem som samverkar och som har också ett väldigt starkt folkligt stöd långt in i borgerliga led, men som nu riskerar att verkligen ändras i grunden utan att någon egentligen har aktivt röstat för det. Om vi tänker på just välfärdssituationen nu, det är ju den största risken nu, eller det som är under starkast press nu, det är ju regionerna och det är sjukvården därigenom då. Där var ju så att i valet 2022 så visade ju de här stora undersökningarna som gjordes av opinionen att sjukvården var väljarnas allra viktigaste fråga. Sen blev ju den inte den fråga som diskuterades mest i valrörelsen. Det är ju också en del av själva hur valrörelsen utvecklade sig. Att högern verkligen kunde vinna dagordningen. Men sjukvården var den fråga som alla väljare samlat sig tyckte var viktigast. Och jag är ganska övertygad om att det inte innebar ens för högerväljare att man då skulle prioritera bort sjukvården och skapa aktivt med regeringens hjälp den kris som nu väntar. För det är faktiskt precis så det är. Att vi får de här jättestora underskotten i regionerna beror ju då inte på att vi har någon slags krigsekonomi och att resurserna är slut och att alla måste hjälpas åt. Utan det är ett väldigt aktivt val från regeringen att vi ska ha den konstiga fördelningen från statens sida, att staten inte ska tillskjuta de finansiella resurser som krävs, och då har regionerna och kommunerna inte möjlighet att göra någonting åt det utifrån den liksom, storlek de har, men framförallt också utifrån den ekonomiska struktur vi har, den lagstiftning som finns. Staten har ju det, men det har inte regionerna, så det är ett väldigt aktivt val att man ska göra på det här sättet, och det får väldigt, väldigt djupgående effekter, men det sker utan att man då går ut och säger vi har valt att skapa kris i sjukvården, utan det blir så att säga inom citattecken bara effekten, och det i sig är ju ett undergrävande av den demokratiska processen på sätt och vis då. Tilliten tappas bort därför att den faktiska utvecklingen blir dold egentligen då.
Men vad är då politik bortom de här akuta kriserna? Vad är det ni tänker på då?
Det är ju lite det här. Alltså, det jag kommer att prata om är ju egentligen vår budgetmotion och vad vi lägger för förslag. Och det som är poängen med den är ju att vår budgetmotion på ett väldigt tydligt sätt förhåller sig till de verkliga problemen som finns i svensk samhällsekonomi som man kan se och ha siffror på och också kan börja göra någonting åt, men som då regeringen väljer att inte göra någonting åt. Så att det handlar mycket om att den ekonomiska politiken kan vara i folkets tjänst och i mycket högre grad än idag kopplad till realekonomiska förhållanden snarare än att man så att säga drar sig tillbaka till förmån för idén om marknadsmekanismer. Att det liksom bara ska lösa sig av sig själv. Att det, politikens uppgift snarare blir att hålla folk i schack medan det här ska liksom verka ut. Och det är en väldigt dålig ingång till den ekonomiska politiken. Jag nämnde att vi ska ha besök här då av Clara Mattei som har skrivit den här boken Kapitalets ordning. Den boken är väldigt, väldigt intressant. Den handlar ju väldigt mycket om ett annat 20-tal, nämligen 1920-talet då, i England och Italien. Och hon visar det väldigt tydligt hur den här åtstramningspolitiken inte kan förstås som en slags bara en ekonomisk politisk idé som är till för att lösa ekonomiska problem som man ser, utan det är en väldigt strukturerad klasskampspolitik uppifrån som bygger på väldigt moralistiska idéer i grunden om att människor som tillhör de lägre samhällsskikten är slösaktiga, inte kan hantera högre löner eller bra välfärdsordningar, utan för att sakernas naturliga ordning ska gälla så måste man genomföra den här åtstramningspolitiken, därför att det som kommer till uttryck genom den kommersiella marknadsrelationer är det som är det korrekta, det riktiga. Och det är så slående att det faktiskt är precis den typen av idéer som styr vår ekonomiska politik också idag med 100 år av demokrati däremellan.
Jag läste en mening där. Medveten strategi för att befästa arbetarklassens underordning.
Ja, precis. Det är ju liksom de sociala hierarkierna som blir det centrala. Och detta trots att med objektiva, mätbara faktorer som ofta lyfts fram, som att det är liksom tillväxttakten, arbetslösheten, reallönernas utveckling och så är den här åtstramningspolitiken dålig. Också sett från det perspektiv som brukar lyftas fram som nyckeltal att följa från höger. Men det blir underordnat därför att det centrala är alltid de sociala relationerna, det är de sociala hierarkierna. Det viktigare är att de som har det bra i förhållande till de som har det mindre bra än att liksom kakan växer eller vad det kan vara som ideologiskt brukar vara istället användas av högern som sättet att beskriva deras politik kontra en förvriden idé om vad vänsterpolitik går ut på. Så det är väldigt paradoxalt, men det är också väldigt effektivt. Och de här parallellerna till 1920-talet är skrämmande aktuella, skulle jag säga.
Men det innebär en mer aktiv ekonomisk politik, att man inte lämnar det till marknaden. Och jag tänkte, har det här finanspolitiska ramverket med saken att göra också?
Ja, absolut, så har det. Det är en av de, ska vi säga, teknokratiska medel som har väldigt tydliga politiska implikationer. Att man säger att man lyfter bort beslut från den demokratiska arenan för att det ska ge liksom objektivt sett bra resultat, men vad det handlar om är att det får en väldigt tydlig klassmässig och politisk slagsida då. Och det finanspolitiska ramverket har ju den funktionen och har fått det i tilltagande grad på grund av förändringar i ekonomin, att vi helt enkelt då sätter hinder i vägen för investeringar som är offentligt finansierade. Och vi har en tydlig slagsida åt att minskat offentligt inflytande över den samlade ekonomin blir liksom automatiserad. sätt, på sätt och vis då. Och det vi ser är ju att exempelvis den svenska statsskulden, eller den offentliga sektorns samlade skuld som det heter, den har ju sjunkit väldigt dramatiskt hela vägen från 90-talet och framåt, och är nu i internationell jämförelse extremt låg. Och det där är ju lite, jag förstår ju att om man bara tänker så här, ja, men det låter väl bra. Det är väl bättre att ha låg skuld än hög skuld. Problemet är att det är inte så staten fungerar, utan att den offentliga sektorns bruttoskuld är låg. Det betyder att det offentliga har dragit sig tillbaka och att en massa saker som kunde ha hänt inte har hänt. Den sjunkande statsskulden motsvaras ju då lite grann av ökande skuldsättning faktiskt i kommuner och regioner, så att man vältrar över på dem fastän de har helt andra och mycket mer begränsade möjligheter att möta det. Och dessutom och framför allt så motsvaras den av en ökad privat, alltså hushållsskuldsättning. Så de svenska hushållen är ju extremt högt belånade då. Och det beror ju, exakt, det beror nästan helt på bolånen, vilket i sin tur beror på att, alltså att priserna har ökat så mycket på bostadsmarknaden, beror ju i hög utsträckning på att vi har inte fört en offentlig bostadspolitik i Sverige egentligen i någon väldigt aktiv mening på 30 år. Och det där är ju ett val återigen som man gör, som får väldigt kraftiga fördelningspolitiska och samhälleliga implikationer. Men det är det valet som ligger i de här institutionerna, i de här principerna, i de här regelverken då. Och det som vi nu ser är också effekterna av det när det gäller underinvesteringar i sånt som det offentliga bör och många förväntar sig på goda grunder att det offentliga ska göra. Till exempel se till att man kan åka tåg i Sverige och komma fram. Det är ju det som försvåras då av att man har då inte investerat i underhåll, och då blir det som det blir. Att ibland funkar det, ibland funkar det inte. Det
och så då skjuter det. Man framför sig kostnader. Så kommer...
Ja, precis. Så man skjuter framför sig kostnader och massa saker blir helt enkelt inte gjorda.
Och så det kan blir man... mycket dyrare än annan ände.
Det blir det, och det blir också så att man kan då hålla, nu gör ju inte den här regeringen det längre, men man kunde hålla högtidstal om klimatmål, om att det är jätteviktigt att fler åker tåg, men man kan inte åka tåg om det inte finns tåg och räls och sånt som funkar. Man kan inte dra den linjen själv när man ska åka mellan A och B. Så det är ju det som händer då, att vi får det här med bostadsmarknaden, att den blir, ja visst, vi får marknadsmässiga effekter av det, och det att det blir skitdyrt och att folk belånar sig, så att det är liksom bankerna är ju de främsta vinnarna på det här. Vi får katastrofalt dålig investeringsutveckling när det gäller järnvägen, och vi får en underinvestering exempelvis i elnätet, att överföringskapaciteten är för låg, och därför så får vi en långsammare elektrifiering av industrier än vad vi skulle kunna få. Allt det här får ju ganska drastiskt negativa effekter på klimatomställningen.
Du kanske vill säga någonting om, för sen är det din bok du ska prata om också. Mm. Jag läste, det är så många böcker man vill läsa, jag har åtminstone läst halva din bok, och det var ju, man bara grät ju floder och så, men kanske ännu värre den andra delen av boken om hur samhället förändras. Mm.
Ja, jag brukar tänka att nästan varje vecka händer det ju någonting som man vill kommentera på sociala medier, där jag bara kan säga, klippa ut en bit ur boken och lägga upp som kommentar. Och det är ju en ganska läskig och trist utveckling då. Alltså, den kom ju för 2 år sedan och handlade om de utvecklingen de senaste 10 åren som hade gått då. Och det är ju en del av de tendenser som jag kastar ljus på och beskriver som ju har gått dramatiskt fort vidare de här 2 åren. Alltså,
bara sen jag skrev boken
precis.
Ja.
Alltså hur rasismen blir normaliserad i mycket högre utsträckning i den politiska offentliga debatten. Idag har vi ju en regering i Sverige som jag tror det är helt rimligt att kalla Västeuropas mest högerradikala. Och en regering där liksom de här 4 partierna som stödjer den, det är inte så att politiken blir någon slags kompromiss mellan deras tidigare ståndpunkt, utan det är Sverigedemokraterna som är den absolut ledande ideologiska kraften. Det är de som sätter dagordningen för vad som ska göras i regeringen, och det är de som sätter dagordning för vad vi ska prata om i samhällsdebatten. Och precis när vi sitter och pratar här nu så har Jimmie Åkesson hållit tal på SDs landsdagar och pratat om att man ska konfiskera moskéer, att Säpo ska få lov att avlyssna moskéer, att Socialdemokraterna är en aktiv del av den islamistiska rörelsen. Alltså den här idén om att om de skulle ingå i den här konstellationen så skulle det mjuka till deras profil har ju naturligtvis inte fungerat, därför att när den traditionella högern tar över det här språkbruket, då blir ju det en godkänd stämpel som snarare då är att röja vägen för de som är de ideologiskt aktiva parterna här, det vill säga Sverigedemokraterna och deras liksom omland. Så vi har en extremt, extremt farlig situation. Och jag menar, en central effekt av det, utöver att det blir jobbigt att leva som människa i Sverige med, om man råkar vara född någon annanstans eller ser ut att vara det, är ju att det blir mindre fokus på just de centrala kriserna, problemen som vi skulle behöva prata om som samhälle. Alltså det är ju ingen slump att den här enorma krisen som tornar upp sig i sjukvården inte toppar varenda nyhetssändning. Det är för att regeringen inte vill att den ska göra det. Men det är också då för att det som istället toppar är de allt hetskare utspelen om muslimer. Det är att man gör varje dag någonting nytt om flyktingar som ska liksom ta bort folks mänskliga rättigheter.
Är det det du, det stod så här, nationalistiska högerns ärende är främlingsfientlighet, att det är detta?
Ja, nej men det, ja. Det här är ju återigen någonting som vi har väldigt ödesdigra historiska paralleller kring. Det är klart att det blir ju inte exakt likadant som det var 1920-talet eller 1930-talet, därför att vi har 100 år av demokrati och ett världskrig emellan. Men de politiska sociala dynamiker som fanns närvarande då är ju de samma idag. Vi behöver förstå djupare, tror jag, vilken allvarlig situation vi befinner oss i och agera därefter. Och då handlar det om att alltid försöka anstränga sig, fastän det är svårt, att återföra politiska debatter till områden där vi kan vinna breda sociala majoriteter. Sådana sakfrågor som rör skatter, välfärd, sjukvård, ekonomi, fördelning. Därför att det är den, alltså en antirasistisk strategi utan det elementet kommer att vara en svagare antirasistisk strategi. Och vi har inte råd med det. För nu är det så allvarligt, det läge som finns nu. Nu finns det all grund för människor som ser ut som jag att vara väldigt oroliga när de är i Sverige. Och varenda dag påverkar ju människor. När de söker jobb, när de ska gå på krogen, när de ska söka bostad, när de åker i kollektivtrafiken och möter blickarna. Det här är en fundamental och genomgripande förändring i de sociala relationerna i vårt land. Och vi behöver göra något åt
det. Det är ju lite privat, men att råkar du ut för mycket hot och hat?
Alltså jag tänker, när det gäller just konkreta hot och så är det ju en sak som jag har noterat efter 30 år av politiskt arbete, att kön är det som spelar mest roll. Så jag är,
de kvinnliga politiker
och debattörerna drabbas ju mycket hårdare. Men jag märker ju av väldigt tydligt i sociala situationer på alla möjliga nivåer i samhället att det är skillnad. Att det ges liksom mer okej till vissa typer av beteenden som folk tidigare tyckte var mindre okej. Jag tror inte att det i genomsnitt finns mer främlingsfientlighet i Sverige idag än 86 när jag kom till Sverige. Det har hänt mycket positivt och Sverige är ett mycket mer mångfacetterat land, men det har, den skillnaden som sker, som syns nu, det är ju i vilken grad det får en acceptans uppifrån och därmed i vilken grad det spelar roll för det politiska samtalet. Och det är det jag skriver mycket om i boken också, att det är en stor skillnad om den här, alltså fördomar och främlingsfientlighet laddas med maktpositioner. Det är en enorm skillnad. Man har någon farbror som säger lite konstiga grejer på julfesten. Det, man får säga ifrån och det är trist. Men det får en helt annan effekt om någon står och säger det med regeringskansliets emblem framför sig sänd ut i SVT.
Mm. Nu hoppar jag lite här kanske, men tillbaka till det här med en politik bortom det här akuta krisen. Jag tänkte så här, pratar vi för lite om visioner, hopp, framtiden?
Alltså jag tror ju absolut att hopp är väldigt centralt, att kunna ständigt hitta möjligheterna att liksom väcka det i olika sammanhang. Jag tror att det är en väldigt central uppgift för politisk organisation, politisk parti, är att ge varandra hopp, hjälpa till att bära varandra, ha roligt tillsammans, få bli en liksom närmast revolutionär handling så att man ska orka vidare.
Och jag tänker också på att vinna väljare.
Ja, liksom det tror jag. Det som jag tror är viktigt för ett parti som vårt att anstränga sig kring, det är att vi ibland som likställer visioner med att prata väldigt abstrakt och att lägga saker i en framtid där, för att det ska vara trovärdigt, så ska man ha en helt färdig idé om samhällsanalys och alla stegen och sådär. Det tror jag är någonting som kan vara svårt, eller liksom som kan snarare göra att färre som vi behöver få med och som vi kan få med kommer med. Jag tror att när man pratar om visioner så handlar det om idag, till exempel den ekonomiska politiken, i att dels visa på att den ekonomiska politiken som vi vill föra står i vanliga människors tjänst. Att vi ser att den ekonomiska politiken som förs idag, den bortser, blundar för många människors faktiska livssituation. Och är väldigt inriktad på att göda ett väldigt litet fåtal egentligen. Det är viktigt, och det är på sätt och vis visionärt att säga att vi kan ha en ekonomisk politik som inte funkar på det sättet. Det blir väldigt visionärt att säga det som Nooshi var inne på i sin inledningsanförande, att förändring behöver inte betyda försämring. Vi ska se till att ordet förändring kan förknippas med möjligheten till förbättring. Det är att liksom ha ett visionärt perspektiv. Och naturligtvis så handlar det också om att i de här diskussionerna om systemförändringar i socialförsäkringssystemen, i arbetsmarknadspolitiken, i den ekonomiska fördelningspolitiken, ha hela tiden visionen. Vad är det för samhälle vi vill leva i? Vad vill vi ha för relation till varandra? Ska vi möta någon som potentiell jämlika, eller ska vi möta någon som någon som man måste akta sig för på alla möjliga sätt? Sådana saker tror jag är viktiga att ha med i politiken, men man kan inte börja där. Man måste börja ju säga så här: vi ser de problem som finns, vi har förslag, och vi har de förslagen för att de pekar någonstans, inte för att vi bara behövde något för att sätta upp på plakaten.
Det tyckte jag var en bra vision. Jag bara tänkte så här, lite avslutning, eller jag kan fråga först, är det något mer som du bara skulle vilja ha sagt?
Nej, vi har hunnit igenom ganska mycket.
Ja, nej, men bara det bästa här med vänsterdagarna för dig.
Alltså det har varit fantastiskt att höra så många som kommer och pratar och säger fina saker. Uttrycka att det har varit fint att jag har varit en del av partiledningen och försökt efter bästa förmåga representera partiets ekonomiska politik de senaste 2 åren. Jag är väldigt rörd över det, och jag känner att det är ett väldigt fint parti vi har som har stora möjligheter att bära vidare på ett projekt som man har fått vara med och utforma en liten bit av.
Ja, vi är också väldigt ledsna att du slutar. Men tack så himla mycket att du ville prata här lite.
Fint
med oss.
Fint att jag fick vara med. Tack.
Ja, tack. Hej.
Nästan alla i gruppen Sveriges rikaste har ärvt sina förmögenheter. De har inte lyft ett finger.